I Jesu namn, låt oss bedja. O du helge ande, kom till oss in. Med nåd och frid i dina trognas hjärtan bliv. Din heliga kärleks låga där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro, endräkteriga. Halleluja, halleluja. Amen. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Ämnet för det här föredraget är ju Jesus i centrum. Men då måste man ju först ställa sig frågan: i centrum av vad? Och när vi brukar använda ordet centrum i dagligt tal så handlar det ju om en stad som i sin mitt har en kärna som vi kallar för centrum. Och även om vi nu är på landet i Karby idag så ska det här föredraget till stor del handla om staden. Nämligen den staden, gemenskap som kallas för Jerusalem. Guds Jerusalem här på jorden och i himlen. Och i denna gemenskap som i Gamla testamentet ofta kallas för Sion, där finns det ett centrum. Och där är det en sådan grund till salighet och glädje när Jesus får vara i centrum. Och till detta centrum, i detta centrum, så vill Herren Jesus Kristus församla människor av alla tungomål och land i sitt namn på ett endräktigt och enhetligt sätt. Och då uppstår frälsningen. När Jesus får vara i centrum, då blomstrar Sion. Det är ingen självklarhet att det alltid är så. Det som grundades av Guds ande och växte fram redan den dag då syndafallet hade skett och Adam och Eva i sin förnedring och i sitt fall fick höra löftet om kvinnans säd som ska sönderkrossa ormens huvud. Den gemenskap som uppstår när någon människa lyssnar till detta löfte och fäster tro vid det, det kallar vi för kyrkan, Kristi kyrka. Den grundades alltså redan på syndafallets dag. Och där Kristi kyrka byggs upp, där finns här i världen en gemenskap som kan kallas för Sion eller för Jerusalem, fridens boning. Och genom Guds försyn styrelse så får ju detta en jordisk historisk gestaltning när Guds folk erövrar staden Jerusalem och det blir huvudstaden för Guds folk som det skildras och beskrivs i Gamla testamentet. Där Herrens tjänare David och Salomo så småningom bygger ett tempel efter Guds föreskrifter. Och detta Jerusalems tempel, det är med alla sina delar det allra heligaste, det heliga. Männens och kvinnornas förgård och hedningarnas förgård, det är stadens centrum. Och när Herren Sebaot och när den frälsare som är Jesus Kristus får finnas där, då är det saligt. Men när vi följer Jerusalems skiftande öden i Gamla testamentet, så ser vi att även om staden finns där med sitt tempel, så är den inte alltid en fridens boning och i sitt centrum finns inte alltid frälsningens kraft. Utan det är så ibland att, att där finns liksom en ockupation av en annan stad som liksom reser en ambassad mitt i Jerusalems centrum. Nu tänker jag både på den konkreta historiska staden Jerusalem i Gamla testamentet, men jag talar också om den gemenskap av människor tiderna igenom som bär namnet kristenhet. Att där i centrum så finns inte alltid Jesus Kristus närvarande och helig och som det självklara centret. En annan stad kan liksom bygga sig och röja sig ett centrum i det som skulle vara Guds stad. Och den staden jag då tänker på, det är den som i Gamla testamentet kallas Babel. Och som ju också har en historisk förebild. Men som står som en bild, som en huvudstad för människoriket. För det som föds ur vårt eget kött, ur vår egen kraft, vår eget självtagna vett som vill styra och ställa och som vill klara sig utan Gud. Denna Babelstad som ofta gör sig ett centrum bland oss människor och också i det yttre goda som Gud skapat av sin kristenhet. Det beskrivs i Jesajas 14 kapitel med följande ord. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Det som ser dig stirrar på dig, det granskar dig och säger, är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka? Här beskrivs den fallna människoanden, påhejad, om vi får säga så, av den onde anden, lögnens fader. Nämligen detta, lusten och viljan att sätta sig över Gud. Att inte i trons tillit vänta sig allt gott av Gud. Att få det som en gåva, utan någonting som man tänker sig att man ska erövra i egen kraft, liksom armbåga sig fram. Detta tog gestalt mitt i Guds folket i Jerusalem. Till det yttre kom det till synes, inte minst i detta, att på hedningarnas förgård, det som skulle vara platsen där människor av alla tungomål och folk skulle föras in i gemenskap med Israels Gud, att det istället blev platsen för köpenskap, för att dyrka mammon, att göra sig goda affärer på andra människors bekostnad. Och det får för oss vara bilden av hur det kan se ut i den yttre kristenheten, men också hur det kan se ut i den stad som du har i ditt eget hjärta, som skulle vara Guds huvudstad i dig, i ditt personlighetscentrum. Där kan människoanden istället göra så att det blir en ambassad för det upproriska Babel, som är präglat av någonting helt annat än vad Guds ande vill skapa. Där kan resas höga, mäktiga torn av mänskligt högmod och överlägsenhet. Där kan finnas just mångleriet omkring penningdyrkan. Där kan finnas underjordiska hålor där den mänskliga driften och lusten får sätta sin prägel på allt, i människan eller i den mänskliga gemenskapen. Och så blir det så att centrum i den enskilda människan eller i den yttre kristenheten får präglas av någonting annat. Där växer fram en slum och en stadskärna präglad av någonting som har allt riktat mot Gud själv. Och det är så läget ser ut den underbara dag då några får se en märklig syn utanför Jerusalems murar. De får se en man komma ridande på en åsna, omgiven av trogna lärjungar. Och några där i staden känner igen att här kommer han som profeterna har pekat på. Och det blir glädje i Sion. Sions dotter fröjdar sig storligen och hon ropar Hosianna, Davids son. Här kommer nu Jesus själv, vår frälsare, dragande för att göra anspråk på centrum i Jerusalem. Det yttre Jerusalem, det jordiska Jerusalem, men också det andliga Jerusalem. Den frälsningens gemenskap som Gud vill bygga upp bland människor. Och när han drar in i staden så beger han sig just till stadens centrum, till templet, där han börjar driva ut månglarna ur templet. Och han talar också om detta yttre som har vuxit fram, och han talar om detta Babelscentrum som har uppstått i det yttre Jerusalem och i så många människors hjärtan. Att här skall inte lämnas sten på sten. Och vad betyder detta i praktiken? Jo, om Jesus ska få vara i centrum i kyrkans liv och i den enskilda kristnes liv, då måste han röja undan allt annat som har tagit plats i centrum. All den bråte som finns där, allt det människor har byggt med egna tankar och egna krafter. Det gäller just det som är präglat av synd och uppror. Men också sådant som är byggt av mänsklig välvilja, av mänsklig självklokhet. Ni minns kanske förklaringsberget där Petrus blev så överväldigad av det han fick se och uttryckte det här: Herre, här är oss gott att vara. Vill du så ska jag bygga hyddor. Tre hyddor åt Mose och Jesus och Elias. Och det där står som en bild för den självtagna andligheten. Som inte bara vill låta Jesus vara i centrum och komma som han är. Utan som vill ha någonting att ta emot honom i. Som tror sig kunna ha kunskap och förmåga att göra det bättre för Jesus. Allt detta måste Jesus få röja undan. Om allt sådant säger han, här ska inte lämnas sten på sten. Och det han gör, och det hörde vi också om i dagens evangelium och i dagens predikan. Han börjar förkunna, och vad han förkunnar, det är lagens ord. Lagens ord som visar hur det mänskliga högmodet leder till döden. Han, med lagens ord, avslöjar han allt det där som finns under ytan i de underjordiska lokalerna och tar fram det i ljuset så att det får stå där med skam. Men han visar också på bristerna, svagheten och fuskbygget i allt det där människor tänker ut själva när de tänker sig att nu ska jag göra någonting bra för Gud. Nu ska jag hjälpa Gud på traven och jag ska ha någonting som jag kan ge Gud. Som han kan bli nöjd med. Nämligen allt det där självpåtagna som människor tänker ut. För att på det viset skapa någonting gott för Guds rike. Men som inte kommer från Gud själv. Allt det där måste brytas ner. Det måste röjas en tom yta där i centrum. I centrum av den yttre kristenheten. I centrum av den enskilda människan. Precis som Jesus röjer undan där i templets förgård. För att han alena, han ensam ska få stå i centrum. Inte för sin skull. Han står redan i centrum för änglarnas lovsånger i himlen. Han sitter på faderns högra sida. Utan det är för din och min skull som han ska stå i centrum. För att bara så kan han bli till vår frälsning. Till vår räddning. Jesus kommer in i centrum i enskildas liv och i kyrkans liv när lagen förkunnas. Evangelium, det är det innersta och det viktigaste budskapet i Guds ord. Men det kan inte begripas och det kan inte förstås och det blir inte mottaget om inte lagen först får förkunnas. Med Guds lags hjälp så ser människan sitt skriande behov och hur svag hennes ställning är. Hon ser att hon inte har rätt att närma sig centrum. Hon får inte gå upp på Herrens berg. Hon får inte gå in i Herrens stad. För vad säger lagen? Den svarar på frågan, vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och den som inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren. För de allra flesta människor känns de här orden rätta och rimliga. Så måste Gud väl tänka och så måste vägen till himlen till Gud se ut. Renhet och oskuld leder till välsignelse och till himlen. Inget konstigt med det. Den som bejakar denna religion brukar också finna många olika verksamheter och övningar som gör att man själv tror att man kan få dessa oskyldiga händer och detta rena hjärta. Det vanligaste bland människor är också att man själv tolkar Guds lag på ett sätt som står i rimligt förhållande till ens förmåga. Gud måste ju vara förnuftig, kan man tycka, när han ställer krav på oss. Han kan inte kräva mer av oss än vad vi förmår. Och så gör man sig en falsk lag eller en halv lag. En lag som man tycker sig ha rimliga möjligheter att uppfylla. Och på grund av den lagen tycker man sig ha rätt att träda in i Guds helgedom, in i centrum. Men man gör det inte tomhänt utan med någonting som man själv har byggt, någonting man har, som man har med sig för att visa upp. I svenska skolor hade man under många år ett, vad man kallar ett relativt betygssystem. Det innebar att barnen jämfördes med varandra. Att man fick betyg utifrån om man var bättre eller sämre än andra. Det betygssystemet är som väl nu är avskaffat. Men när det gäller det andliga livets område, där har många människor valt att behålla ett sådant relativt betygssystem. Man tänker sig att min ställning i förhållande till Gud, det avgörs när jag jämför mig med andra. Om jag är mer kärleksfull än andra. Om jag mer än andra håller mig till Guds ord. Om jag mer än andra lever i min fromhet. Då ska jag väl ändå kunna påräkna Guds nåd och Guds välsignelse. Men Jesus Kristus, han har en gång för alla avskaffat det relativa betygssystemet när det gäller Guds rik. Han har skärpt lagens bud på ett sådant sätt att det går bortom allt förnuft och över all mänsklig moralisk känsla och all mänsklig förmåga. Vi känner igen orden ifrån Bergspredikan. Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande i henne. Med sina knivskarpa ord stänger Jesus för alltid stänger Jesus lagens väg till himlen. Han säger, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och då ska vi veta det att när Jesus talar så utgår människor från att de rika hade ju oändligt mycket lättare att komma in i himmelriket. För de hade ju tiden att arbeta med de 613 buden i Gamla testamentet. Medan vanligt enkelt fattigt folk som måste arbeta för sin dagliga brödföda, de förmådde inte det. Så de här orden förstod så säkert av fariseerna att om det var svårare för en rik att komma in i Guds rike än för en kamel att komma in genom ett nålsöga, så vore det ännu svårare för en fattig. När lärjungarna hör detta, då blir de verkligen förskräckta och säger, vem kan då bli frälst. Jesus såg på dem och sa, vem kan då bli frälst? Ja, när lagen predikas tydligt och klart för oss, då ser vi vår vanmakt, vårt misslyckande och ser att vi har all anledning att frukta Guds vrede och straff. Men Gud har också ett annat budskap. Och det kommer Jesus med. Och det är det, med det som han drar in i Jerusalem, och det är detta han vill ställa sig med mitt i centrum av Jerusalem. Där på tempelplatsen som vi hörde ifrån pelargången idag, där han talade om mina får som hör min röst och som ingen ska rycka ur hans hand. Det är med evangeliets ljuvliga budskap som Jesus kommer och tar plats mitt i centrum. För människor är det omöjligt, det är Jesus svar på lärjungarnas förskräckta fråga. Vem kan då bli frälst? Men för Gud är allt möjligt. För Gud är allt möjligt. Och det är evangelium som talar om för oss hur dessa möjligheter, hur Guds möjligheter blir till verkligheter i våra liv. Och när Jesus förkunnar evangelium, så ska vi ha klart för oss att här har Herren grundat ett nytt förbund, kommit med nya villkor för vem som får gå upp på Herrens berg och träda in i hans boningar. Och i detta nya förbund så finns det inte längre någon fördelning mellan vad människan ska göra och vad Gud ska göra. För Gud vet att så det fort det ligger något minsta på människan att uppfylla, så kommer hon att misslyckas med det. Och därför ligger istället allt på Herren. Allt ligger på Herren. Varje villkor uppfyller han. I evangelium finns det inget betygssystem alls, kan vi säga. Där finns inga krav på oss människor. Inga villkor som vi måste uppfylla. Inget som vi människor måste ge för att få. I evangelium är allt en enda gåva. I evangelium finns det inget som är kvar att göra. Där är allt redan gjort. I evangelium finns det ingen rättvisa. Där finns bara nåd. I evangelium finns inget straff att frukta. Där finns bara lön. I evangelium finns ingen död, bara liv. Evangelium är inget som ligger i linje med vad vi människor känner och tycker och vet. Jag kan tänka mig att när jag nu har beskrivit evangelium på det här sättet, så hörde ni utöver det jag sa inom er röster som protesterade. Det där är ändå orimligt. Så enkelt kan det inte vara. Och det är precis så att Guds lag har en bundsförvant kvar i det mänskliga förnuftet och i den naturliga religiösa känslan också hos den fallna människan. Därför är det så att när människor går i kyrkan tillfälligtvis, så kommer de gå hem och berätta om vad de hörde av lag i predikan. För det har de förmåga att uppfatta. Men många kommer att ha missat evangelium. För evangeliet kan ingen människa liksom höra och ta till sig själv. För det går emot våra förväntningar och vår känsla. Det måste Jesus själv röja väg för med sin helige ande. Endast den helige ande kan övertyga våra hjärtan och samveten om evangeliets sanning och trovärdighet. Annars kommer vi att välja bort det, gång efter annan. Men därför så att säga tjatas evangelium om gång på gång i Nya testamentet och i Gamla testamentet. Jesus använder så många liknelser för att övertyga oss och förklara för oss vad evangelium är. Idag, den gode herdens söndag, så har vi ju fått höra den bilden av vad evangelium är. Jesus som herde. Vi minns också liknelsen om herden som har ett borttappat får och söker efter det tills han finner det. Och så står det om herden. Då blir han glad och säger till sina vänner: gläd er med mig. Jag har funnit mitt får som jag har förlorat. Och då ska vi förstå att i den liknelsen så är ju herden en bild av Gud, vår frälsare. Och Jesus vill på det viset förklara för oss att vi har en Gud som kan bli glad, som gläder sig när han finner bortsprungna och förlorade får. Samma budskap inskärper Jesus i berättelsen om kvinnan med den borttappade penningen som gläder sig när hon finner den. Och till sist möter vi fadern som får hem den son som förrått honom och svikit honom och som gläder sig och omfamnar sin älskade son. I alla dessa liknelser får vi en inblick i den treenige guden. Vi ser fadern som gläder sig över sonen. Och vi ser också Gud, fadern, som gläder sig över alla de människor som den helige ande förenar med sonen. Så att faderns glädje över sonen omfattar varje man och varje kvinna som i tro är förenad med den enfödde sonen. Så att fadern kan säga från himlen det han säger till sonen där på Jordanflodens strand: denne är min älskade son, denna är min älskade dotter, i honom, i henne har jag min glädje. Evangelium handlar alltså inte bara om att en människa liksom precis undslipper den eviga dödens straff. Att Gud liksom till nöds kan stå ut med att ha en sån människa i sin närhet. Utan evangelium, det glada budskapet, handlar om att Gud är glad. Att Gud gläder sig, att han fröjdar sig. Att han med innerlig kärlek omfattar var och en som fått vara med om detta så enkla. Det är för människor så enkla. Men det som för Gud är ett sådant stort verk. Att göra människan stilla. Så att hon är beredd att riva ner alla sina hyddor. Släppa allt det hon hade i händerna. Allt det där schaskiga och trasiga. Och det som hon hade liksom polerat upp lite till nöds för att ha någonting att visa upp. Att hon släpper allt detta och kommer just sådant som hon är inför sin Gud. I förtröstan. Inte på något hon själv är, utan på vad Jesus är. Inte på någonting hon har gjort, utan på det han har gjort fullkomligt. Han som säger: det är fullbordat. Och i dessa sina ord innesluter inte bara sitt frälsningsverk, sitt liv på jorden, sitt lidande, utan omfattar också och innesluter också ditt ofullkomliga liv. Ditt ofullkomliga liv som en fallen människa. Ditt ofullkomliga liv som en Jesu lärjunge. Allt detta innesluts i frälsarens mäktiga ord från korset: det är fullbordat. Tack vare detta, allt det som Jesus har gjort, så finns den fasta, säkra, trygga grunden för ditt hopp, för din frälsning. Jesus blev på korset övergiven av Gud, och därför, bara därför, har du nu möjligheten, ja, inte bara möjligheten, utan du har rätten att göra anspråk på att få komma inför Gud Fadern som det trygga och frimodiga och gränslöst älskade barnet och säga: här är jag. Här är jag, det barn som du älskar så mycket. Jag vet att du är glad att se mig. Jag vet att jag är din ögonsten. Flera av er har mött biskop Obare från Kenya, som var ju här vid biskopsvigningen av biskop Arne Olsson. Han berättade vid ett tillfälle, han var i min församling och talade till mina konfirmander om sin stora barnaskara och hur hans yngsta dotter, som var för liten för att gå i skola, hon var hemma om dagarna i deras hem invid Victoriasjöns stränder. Så hände det att han kom från sitt kontor in i Nairobi. Han hade sin kristexrandiga mörka kostym på sig och sin biskopsskjorta. Och så fick flickan se pappa. Han steg ur bilen. Hon hade lekt i leran och var fullständigt nedsmetad och smutsig. Men vad såg hon? Hon såg sin far. Och vad förväntade hon sig av sin far? Jo, att han älskade henne och att han skulle bli glad att se henne. Så hon sprang och pinnade på med sina små ben rakt i famnen på honom. Och han tog emot henne i sin famn och han blev helt nedsölad på sin kostym. Men vad gjorde det? Han fick känna hennes trygga tillit. Hon trodde på sin far att han bara skulle möta henne med idel kärlek och inte visa ifrån henne, sig ifrån henne för att hon var smutsig och ran. Och den bilden tecknade biskopen för konfirmanden och de förstod något vad evangelium är. Det är att få komma som man är och förvänta sig hos fadern bara en öppen famn. Varför? Jo, för att Jesus Kristus, han den enfödde son, han som ensam har rätten att alltid vara i faderns famn, att han för din och min skull blev en förlorad son. En föraktad och förkastad son för att så skaffa dig och mig den platsen i faderns famn. Låt inte den platsen stå tom där i onödan när du nu äger den platsen, utan gör anspråk på den. Gång på gång återvänder jag i min tanke och i min bibelläsning till det som står i första Johannesbrevets 4:17, där det står det: i detta har kärleken nått sin fullbordan hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som han är, sådana är vi i den här världen. Hur kan aposteln skriva så? Jo, han menar att genom tron på Jesus Kristus, genom att den rättfärdighet som finns i honom förs över till fattiga syndare, så är syndare i Guds ögon helt jämställda med Jesus själv. Så att fadern ser på en sådan människa inte bara liksom med tillbakahållen vrede eller med ett plågat tålamod, utan med glädje och med stolthet se på den människan som vore det hans egen son. Och då ska man inte ha någonting att frukta på domens dag. Utan man kan vara frimodig och förvänta sig från domarens mun bara frikännandets ord, välkomnandets ord, och att man tilldöms en lön av nåd, nämligen den lön som Jesus har förtjänat en gång för alla. Det jag på det här sättet försöker framställa, det är evangeliet om rättfärdiggörelsen genom tron alena. Det glada budskapet att om den rättfärdighet som vi omöjligen kunde åstadkomma själva, men som vi ovillkorligen måste äga för att få våra böner besvarade, för att ha rätten att kallas Guds barn, för att få frid i våra hjärtan och samveten och för att få hoppas att bli frälsta undan den eviga dödens straff. Att den rättfärdigheten på ett fullkomligt sätt står till vårt förfogande och skänks till oss. Det är därför Jesus vill stå i centrum i kyrkans liv och i ditt liv, i ditt hjärtas liv. För att du ska rikta blicken inte mot någonting eget, vad du har gjort, vad du har byggt eller åstadkommit, utan rikta blicken på vem det Jesus är och det han har att ge. Henrik Schartau skriver i sin i sin bibliska katekes som svar på följande fråga: hur ser Gud på människan i rättfärdiggörelsen? Och han svarar så här: alldeles som man ser på frälsaren själv. Till detta vill den helige ande hjälpa dig fram. Du kan inte nå dit själv, men med varje gudstjänst, varje tillfälle då lag och evangelium predikas i en kyrka som vi fick vara med om idag, varje gång du tillsägs syndernas förlåtelse, varje gång du går till nattvardsbordet, så har det ett och samma syfte: att föra dig fram till en sådan frimodig tro att du vågar tänka och bekänna: som frälsaren, som fadern ser på den älskade sonen, som han ser på sin frälsare med samma stolthet och glädje, så ser han på mig. Jag som i mig själv är en usel syndare, en svikare och en förrädare. Men han ser på mig med glad stolthet, för jag är iklädd Kristi rättfärdighet. Kära vänner, detta budskap, det är det dödliga hotet mot lögnens fader, mot den store själafienden. Och därför angrips det budskapet, och det förvrids, och det tystas ner, och det trängs undan. Så har skett gång på gång i Kristi kyrkas historia, att det som fortfarande under de 5 första århundraden förkunnades rent och klart i kristenheten, det trängdes undan. Med ny klarhet så trädde det fram vid den stora reformationen på 1500-talet, där Martin Luther fick vara ett sånt andens redskap och få vara med om detta oerhörda genombrott. Att rättfärdigheten från Gud inte innebär ett ytterligare krav från Gud, utan en gåva. Och så fick det spridas sånt glädje, föra med sig sånt liv och en sån frimodighet bland människor. Men själafiden har ändå inte gett upp, utan också i kyrkor som vår, där detta evangelium finns nedskrivet i bekännelseskrifter, och det finns präster som blivit undervisade i det och som förkunnar det, så finns själafienden där och försöker på olika sätt undergräva det. Och han kan väcka i en människa den frågan: har du verkligen rätt att tillägna dig tröst från detta evangelium? Är du en sån människa som äger rätt att ta till dig evangelium? Och så kan han föra in den falska tanken att för att du ska ha den rätten, så måste du först inte bara ha ångrat dina synder, utan du måste ha bättrat dig så att du visar ett sånt allvar, att det har skett en sådan förändring i dig, att det visar att du menar allvar med din bättring. Först då kan du ha rätten att ta till dig evangelium. Och så hamnar en allvarligt menande kristen i den själanöden att man börjar fundera: ja, evangelium, jag tror att det finns där som ett sant budskap, och jag tror att det är till för många andra, men jag har ännu inte kommit dit hän att jag har rätt att ta till mig detta goda. Det vore förmätet av mig. Jag skulle vara fräck om jag gjorde det. Men kära vänner, Guds ande vill att det ska finnas hos oss, ska vi säga, en helig fräckhet som gör att vi tar till oss av denna underbara gåva. Och vi kan vara säkra på att endast den som verkligen den helige ande har väckt till insikt om synd och skuld, endast den kommer till slut att verkligen gripa om gåvan och se: i detta så finns min räddning, i detta finns mitt liv. Ni känner till berättelsen om hur Jakob bedrog sin far Isak, när den synskadade Isak fick möta sin, som han trodde, förstfödde son Esau, som hade, när Jakob kom med sina ludna händer med killingskinnet på, och när han så att säga doftade av skogen. Och så lät sig Isak luras av den framfusige, självrådige Jakob, som på det viset ville ta vara på detta dyrbara förstfödselrätten. Jag tror att den berättelsen har Guds ande skapat där för att ge en bild av rättfärdiggörelsen. Alltså, fadern vet mycket väl vad du är för en. Han vet att du inte är den förstfödde sonen, att du inte är Esau. Han vet att du är en som inte har rätt att få den ställningen inför honom. Men när du klär dig inte i killingskinn, utan i lammets skinn, när du iklär dig Kristus och kommer till honom, då så att säga i sin barmhärtighet låter sig fadern luras av dig, så att han tror, ja, vem är detta som kommer inför mig? Ja, men det måste vara min älskade son Jesus, så att han ger dig all den himmelska världens andliga välsignelse. Denna, som jag var inne på, själafiendens försök att också rycka undan vår frimodighet att ta till oss evangelium, att lita på att jag har det rätt ställt med Gud. Detta kallar Martin Luther för ovisshetens monster. I Galaterbrevet, i den stora Galaterbrevets kommentar, skriver Luther så här: må vi tacka Gud för att vi har befriats från detta ovisshetens vidunder och nu kunna vara vissa om att den helige ande ropar och utsänder sina outsägliga suckar i våra hjärtan. Och detta är vår grund. Evangelium befaller oss att betrakta icke våra goda gärningar och vår fullkomlighet, utan Gud själv som giver löfterna och Kristus själv, medlaren. Påven däremot vill att man ska rikta ögonen icke på Gud i hans löften, icke på överste prästen Kristus, utan på våra gärningar och vår förtjänst. Då följer med nödvändighet osäkerhet och förtvivlan, medan det i förra fallet följer visshet och glädje i anden, därför att man håller sig till Gud som icke kan ljuga. För han säger ju: se, jag giver dig min son i döden, för att han med sitt blod må återlösa dig från synden och döden. Inför sådana ord är det omöjligt att tvivla, såvida man inte rent ut vill förneka Guds ord. Och detta är anledningen till att vår teologi är viss. Den rycker oss från oss själva och ställer oss utanför oss själva, så att vi icke förlitar oss till våra egna krafter, vårt samvete, vår erfarenhet, vår person eller våra gärningar, utan på det som är utanför oss, nämligen Guds löften och Guds sanning som icke kan svika. I den här meningen, i det här uttalandet av Luther, så tror jag att vi har kärnpunkten i evangelisk luthersk tro. Nämligen att så driva evangelium och så finna en fast grund för det, att det kan föra människor till salig visshet. Det är Guds ande som skapar det genom evangelium, så att vi inte ska leva som osäkra människor som undrar dag för dag: ska jag få komma till himlen? Är jag ett Guds barn? Utan som frimodigt kan ropa i den helige ande: Abba, käre fader. Och som vet vad man grundar det hoppet på, nämligen på Jesus. Och det sker när han är i centrum i den enskilde kristnes hjärta och i församlingens liv. Jag talade förut och skapade bilden av hur Babels byggt upp som en ambassad och tagit över centrum i Guds heliga stad, men hur Jesus röjer undan allt detta. Men när Jesus har röjt undan bråten och skapat plats där i centrum, så börjar han också bygga upp någonting nytt. Och det är livet i kyrkan, omkring ordet och sakramenten. När Jesus har uppstått och vandrar med sina lärjungar, visar sig under 40 dagar, det som vi nu firar den här tiden på kyrkoåret, så ska ni lägga märke till hur Jesus för lärjungarnas uppmärksamhet bort från sin synliga jordiska gestalt. över till nådemedlen. Han andas på dem och säger: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon på jorden ska det vara förlåtet i himlen. Han bryter brödet för Emmaus lärjungarna och då känner de igen honom. I allt detta så bygger Jesus upp staden, den heliga staden, sitt Sion på nytt ibland oss. Så att vi som nu har att leva utan att kunna se Jesu gestalt med våra ögon eller höra hans röst med våra öron, att vi inte lämnade åt oss själva. Inte lämnade att bara grubbla och blicka in i oss själva, utan att vi har något att möta utanför oss. Utanför vår egen person. Något som talas till oss. Något som räcks till oss utifrån. Och det sker i verksamma nådemedel. Och det här hör till den lutherska kristighetens allra största styrka och gåva och skatt. Att vi tror att när Guds ord predikas så är det inte bara information. Det är inte bara en undervisning som ska ge kunskap för huvudet. Utan i det ligger en verksam skapande kraft. Att Jesus själv verkar genom sitt förkunnade ord och skapar tro i människors hjärtan. Den tro som ingen människa kan ta sig själv. Och vi är så barnsliga och naiva och troskyldiga att vi sätter tro till Jesu ord när han håller ett bröd och säger: tag, detta är min kropp. Och när han håller fram en bägare med vin och säger: drick av den här, detta är det nya förbundet i mitt blod. Så tror vi att Jesus verkligen menar vad han säger. Och att han från himlen har den kraften att låta sin korsfästa kropp vara närvarande i brödet i nattvarden. Och sitt heliga och dyrbara blod som utgörs för oss på korset att vara närvarande i nattvardens vin. Så att vår nattvardsgång inte främst grundar sig på hur vi kan förbereda oss, på vad vi kan känna och tänka. Utan det har sin främsta grund i vad vi skänks utifrån. Vad som läggs på vår tunga, vad som ljuds in i vår mun. Nämligen Kristi sanna kropp och blod. Det som återlöser syndare från skuldbördan och ställer dem som helgon inför Guds ögon. Så kan vi grunda vår visshet på det som är fast och det som är givet och inte det som vi hoppas ska kunna finnas inom oss. Sen är det givetvis så att för att vi ska ta emot detta rätt och det ska röjas plats för Kristus också inför nattvarden, så ska lagen förkunnas, röja undan bråten, allt det egna. Men det som är gåvan, det som är grunden för vissheten och saligheten, det är det som är givet en gång för alla. Så kan Jesus till sin ande, med sin rättfärdighet, med sin kropp och med sitt blod, ta gestalt i ditt hjärta och bli centrum i ditt liv, centrum för ditt hopp, för din frimodighet, för din visshet och för din salighet. Då har du ett centrum som aldrig ska rivas sönder, inte brytas ner, utan ska gå från att vara någonting du äger i tro till att träda fram i klarhet och synlighet. Om livet i Kristi kyrka, i det som är Guds andliga Jerusalem, läser vi i Hebreerbrevets 10:e kapitel. Jag ser. Nej, 12:e kapitel, 18:e vers. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand. Inte till töcken, mörker och storm. Inte till basunljud och till den röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Ty de uthärdade inte befallningen. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så förfärande var synen att Moses sade: jag är förskräckt och skälver. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Detta handlar inte om himlen i första hand, utan det handlar om Guds kyrka på jorden. Nämligen när hon får vara styrd av den helige ande, byggd av den helige ande med Jesus i centrum. Då har vi kommit till Sionsberget där frälsningen flödar. Och den som lever och blir kvar i detta till slutet, den ska en gång få vara med om att tidens slöja faller, töcknen försvinner och klarheten strålar fram. Och det var det som aposteln Johannes fick se i förväg. Han beskriver det i Uppenbarelsebokens 21 kapitel från den 22 versen. Något tempel såg jag inte i staden, till Herren Gud, den allsmäktig, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, till Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen, natt ska inte finnas där, och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Där, i det himmelska Jerusalem, ska Jesus på ett synligt, på ett strålande och evigt sätt stå i centrum för allas blickar och för allas lovsång som aldrig någonsin ska tysta. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.